Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
Vi har kommit till andra Korintherbrevets tredje kapitel. I förra programmet avslutade vi med att Paulus lovar och prisar Gud som alltid för honom fram i Kristi segertåg. Men det är viktigt att lägga märke till att han säger Kristi segertåg, vilket inte är detsamma som när kungarna på den tiden återvände segrande efter ett krig med allt krigsbyte av gods och guld och tågade fram i triumf. Världens konungar har en guldkrona, Paulus kung har en törnekrona. Men Kristi efterföljelse är inte bara en törnekrona. Det är också den stora härlighet som följer andens ämbete. För rättfärdighetens ämbete överflödar av härlighet, säger Paulus i det här kapitlet. Paulus var verkligen utsatt för motstånd och förtal, där hans fiender hävdade att han förhävde sig själv och försökte göra sig till herre över de troende. Det vill säga, han utsattes för lögner, förtal, falska angrepp från illasinnade fiender, men det var bara den ena sidan av medaljen. Den andra sidan, det var apostlaämbetets härlighet. Denna dubbelhet präglade hela hans liv och hans tjänst. Nöden i världen och trösten från Gud. Lärjungaskapets smärlek och lärjungaskapets härlighet. Och i kapitel 3 når han nya höjder. Vi läser andra Korintherbrevet 3, vers 1 till och med 3. Börjar vi nu rekommendera oss själva igen? Eller behöver vi som vissa andra rekommendationsbrev till er eller från er? Nej, ni är vårt brev som är skrivet i våra hjärtan, känt och läst av alla människor. Det är uppenbart att ni är ett Kristusbrev som är ombesörjt av oss och skrivet, inte med bläck, utan med den levande Gudens ande, inte på tavlor av sten, utan på tavlor av kött, på människohjärtan. Gud skriver inte rekommendationsbrev, men bevisligen är de brev som är skrivna på tavlor av kött, på människohjärtan. Jag har det sista året haft privilegiet att läsa brev ifrån människor som mött Gud genom Noreas radioprogram Vägen genom Bibeln. Jag tänker på ett brev från en ung flicka i Stockholmsområdet, en äldre man i Västerbotten, en äldre dam i Skåne. Om det så bara hade varit för dessa tre, så hade det varit värt att arbeta med den här programserien. Paulus sa till församlingen i Korint: ni är vårt brev. Norea Radio har många sådana Kristusbrev i det här landet och i många, många andra land där vi sänder bibelprogram på deras lokala språk. Vi sänder på mer än 20 språk. Och vi läser vers 4 och 5 i andra Korintherbrevet 3. En sådan tillit har vi till Gud genom Kristus. Inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud. Jag vet att Bibeln är Guds ord, och det är en underbar grund för vår radiomission att bygga och arbeta på. Och det är så underbart att se vad Gud gör genom ordet som sås ut, både i vårt land och i andra delar av världen. Äran tillhör Gud. Verket är hans. Gud behöver inte stora och starka människor, bara villiga. Som Paulus skrev i första Korinthierbrevets första kapitel: och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, för att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Här i sitt andra brev skriver han: vår förmåga kommer från Gud. Förmåga kommer från Gud, säger Paulus och fortsätter i andra Korinthierbrevet 3, vers 6. Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstavens utan andens. Ty bokstaven dödar, men anden ger liv. Det finns pastorer som med den här versen som utgångspunkt har hävdat att en bokstavlig tolkning av skriften skulle döda det andliga livet. Att påstå något sånt, det avslöjar bara att man inte vet vad man pratar om. För med bokstaven menas här lagen, Mose lag, det 10 bud. Lagen dödar. Det var det Paulus skrev om i Romarbrevet 7, verserna 9-11. Förr levde jag utan lagen, men när budordet kom fick synden liv och jag dog. Då visade det sig att budordet som skulle föra till liv blev till död. Ty synden grep tillfället och bedrog mig genom budordet och dödade mig genom det. Bokstaven dödar. Bokstäverna som Guds finger skrev på de två stentavlorna dömde människan. Men, säger Paulus, Gud har gjort oss dugliga till att vara Nya testamentets predikanter, ett nytt förbund, som inte är bokstavens utan andens. Det vill säga som inte är lagens utan andens. Du kan inte bli frälst genom lagen. Lagen uppenbarar Guds helighet och den uppenbarar din och min synd. Lagen är den spegel som gör att vi ser att vi är smutsiga. Men man kan inte tvätta sig med en spegel. Därför behöver vi Jesus. I Johannes första brev kapitel 1 vers 9 står det: om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss alla våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Lagen och evangeliet är Guds tveeggade svärd. Det dödar och det gör levande. Vi läser andra Korinterbrevet 3, vers 7 och 8. Redan dödens ämbete, som med bokstäver var inristat på stenar, framträdde i sådan härlighet att Israels barn inte kunde se på Mose ansikte för dess strålglans, fast den glansen bleknade. Hur mycket större härlighet ska då inte andens ämbete ha? Lagen har en härlighet. Den uppenbarar Guds heliga vilja och den är god, även om den fördömer mig. Det är inget fel på lagen. Det är jag som är problemet. Jag är en syndare och syndens lön är döden, och det talar lagen om för mig. Lagen kan ställa diagnosen, avslöja min sjukdom, men lagen kan inte bota mig. Men det kan Jesus. Därför är Kristi härlighet större än lagens. Och vi läser ifrån andra Korinterbrevet 3, verserna 9 till och med 13. Om redan fördömelsens ämbete trädde fram i härlighet, hur mycket mer överflödar då inte rättfärdighetens ämbete av härlighet? Det som förr hade sin härlighet visar sig inte ha någon, så snart den jämförs med den överväldigande härligheten. Ty om det som bleknade framträdde i härlighet, så framträder det som består i ännu större härlighet. Då vi har ett sådant hopp, går vi helt öppet till väga och gör inte som Mose, han som hängde en slöja för sitt ansikte, för att Israels barn inte skulle se hur det som bleknade försvann. Lagen hade sin härlighet, det vill säga lagen visade människan det rena och heliga liv som behagade Gud och var till hans ära. Men människan kunde inte hålla buden. Det var den härliga väg som behagade Gud, men för människan blev det ändå dödens ämbete på grund av människans förlorade ställning efter syndafallet. Men Guds härlighet, den rena vägen, uppfylld av Kristus, blev verkligen en evig, förblivande härlighet. Namnet Jesus bleknar aldrig, som vi sjunger i en sång. Paulus lyfter här fram det förblivande i kontrast till det som försvinner. Och det är intressant att lägga märke till att Paulus här hänvisar till det gamla testamentet som en känd bok, utan några närmare förklaringar, när han skriver till Korint. Gamla testamentet var alltså en bok som var läst och känd av den första tidens kristna. Han talar om härlighetens evangelium, och i första Timoteusbrevet 1:11 säger Paulus att han har anförtrotts evangelium om den välsignade Gudens härlighet. Och första Timoteusbrevet 2:4 säger att Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Jag läser från Hesekiel 33, vers 11. Men svara dem, så sant jag lever, säger Herren, Herren. Jag har ingen lust till den ogudaktige stöd, utan tvärtom till att den ogudaktige vänder om från sin väg och får leva. Så vänd då om, ja, vänd om från era onda vägar, ty ni vill väl inte dö, ni av Israels hus. Men om människorna inte kunde bli frälsta genom lagen, hur kunde då Mose vara så glad när han andra gången kom ner från berget efter att ha mottagit lagen? Hur kunde hans ansikte lysa, som det stod i andra Mosebok? Ja, andra gången Mose kom ner från berget så hade Gud funnit en väg för Israels barn, genom det ställföreträdande offren. Och i Hebreerbrevet 9:22 skriver Paulus: så renas enligt lagen nästan allt med blod, och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. Men som Mose hängde en slöja för sitt ansikte, så hänger det hos judarna och även hos många hedningar en slöja i deras sinne. Vi läser andra Korinthierbrevet 3, vers 14 och 15. Men deras sinnen blev förstockade. Än idag finns samma slöja kvar när gamla förbundets skrifter föreläses. Och den tas inte bort. Först i Kristus försvinner den. Ja, än idag ligger en slöja kvar över deras hjärtan när Mose föreläses. När vi kommer till nästa kapitel i andra Korinthierbrevet ska vi se att hos dem som inte vill tro har av den här tidsålderns Gud blivit förblindade i sina sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet. Och vi ska då också se varför det är sant. Vi läser andra Korinthierbrevet 3, vers 16. Men när helst någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort. När Herren får smörja våra ögon med den helige andes smörjelse, så ser vi Herren Jesus Kristus också i det gamla testamentet. I Lukas 24 kapitel berättas om två lärjungar som gick på vägen mellan Jerusalem och Emmaus. Och de gick där och pratade om det som just hade hänt i Jerusalem, det vill säga korsfästelsen. Och medan de pratar så närmar sig Jesus och han går tillsammans med dem. Men, står det, deras ögon var slutna så att de inte kände igen honom. Och så står det i Lukas 24, vers 27. Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna. Det vill säga, Jesus undervisade dem om vad Moseböckerna och profetskrifterna sa om Jesus, Messias, frälsaren. Och det visar oss att Jesus själv vittnade för sina lärjungar om sammanhanget mellan gamla och nya testamentet. Och på samma sätt skulle också lärjungarna vara vittnen om att gamla och nya testamentet hör ihop och är oskiljaktiga som de två spåren på järnvägen. Man kan inte förstå det gamla testamentet rätt utan det nya testamentet. Och man kan inte förstå det nya testamentet rätt utan det gamla testamentet. Hebreerbrevet 1, vers 3 säger: Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Synden har lagt en slöja över vårt hjärta och våra tankar. När vi kommer till tro på Jesus tas slöjan bort. Vi kan säga att vi genom tron nu står med avtäckt ansikte, alltså utan slöja. Vi läser andra Korinthierbrevet 3, vers 18. Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, anden. Orden "det sker genom Herren, anden" talar om den samhörighet som är mellan Kristus och den helige ande och hur viktigt det är att vi får andens uppenbarelse över det vi läser. I Petrus första brev kapitel 1, vers 20 och 21 står det: Och framförallt ska ni tänka på att man aldrig kan tyda en profetia i skriften på egen hand. Ingen profetia har förmedlats genom mänsklig vilja, utan drivna av den helige ande har människor talat ord från Gud. därför att man inte kan förstå skriften med hjälp av mänsklig smarthet, spekulation och uträkningar, utan endast genom att Guds ande uppenbarar ordet för våra hjärtan. Därför kan man studera skriften och ha stor teoretisk kunskap utan att förstå dess budskap och utan att förvandlas och gripas av dess eviga kraft. I Första Samuels bok kapitel 2 och vers 9 så står det: sina frommas fötter bevarar han, men det ogudaktiga förintas i mörkret, ty ingen förmår något genom egen kraft. I Andra Korinterbrevet 3:18 säger Paulus att kännetecknet på att vi har fått slöjan borttagen är att vi förvandlas till en och samma avbild. Vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, Anden. Det vill säga, det sker något med oss. Tron är inte bara att jag håller det för sant att det finns en Gud, men jag förvandlas. Tron får alltså en konkret konsekvens i våra liv. Men också här är det Kristus som är nyckeln.
Jag ville gärna äga en tro så stark och stor, en tro som kunde synas i gärning och i ord. När tron så sjunker samman och allt mitt eget verk, då har jag bara Jesus och då min tro är stark. Jag ville gärna äga den djupa stilla fri som vilar ut hos Jesus i stormens vilda strid. Men när den varma känslan blir kvävd på stormigt hav, då har jag ännu Jesus och friden han mig gav. Jag ville gärna äga en kärlek varm och stor, att värma någon frusen syster eller bror. Men när min kärlek svalnar i världens kalla vind, då har jag ännu Jesus, hans kärlek den är min. Jag ville gärna leva ett liv som liknar hans, om svagt ändå få lysa med något av hans glans. Hur litet det än lyckas, så har jag dock den tron. Mitt liv det är i Kristus, den levande Guds son. Ja, Jesus, låt mig alltid få ha mitt liv i dig. Ditt liv, din tro, din kärlek, du gav det allt för mig. Här i mitt eget hjärta är bara synd och men, men i det verk du gjorde är jag fullkomlig ren.
När vi nu kommer till det fjärde kapitlet i Andra Korinterbrevet, så talar Paulus om att den tjänst han är kallad till, tjänsten för Herren, sker öppet och med frimodighet, eftersom det inte är något hos Paulus som gjort honom värdig till denna tjänst. För den grund som tjänsten vilar på är Guds barmhärtighet, som det är uttryckt i Klagovisorna 3, vers 21-23. Men detta vill jag tänka på, och därför ska jag hoppas. Herrens nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny, ja, stor är din trofasthet. Och vi läser Andra Korinterbrevet 4, vers 1 och 2. Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet. Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord, utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. Och i kapitel 4 så talar han också om att tjänsten sker under förföljelse, motstånd och stort lidande, men ännu större hopp. Som han tidigare har talat om all trösts Gud, så talar han nu om vad det vill säga rent konkret i hans liv. Vi kan säga att i kapitel 1 såg vi Guds tröst verksam när det gäller Guds plan med våra liv. I kapitel 2 såg vi Guds tröst verksam när han återupprättar lärjungar som fallit i synd. Och kapitel 3 visade oss Guds tröst i den härliga tjänsten för Kristus, där vi förvandlas till en och samma bild från härlighet till härlighet. Och i nästa program ska vi inte stiga ned från berget men förbli där uppe för att se Guds tröst mitt i det lidande som är en naturlig del av tjänsten och livet för en Jesu lärjunge. Och även det avsnittet är mycket viktigt för vår tro, eftersom det steg för steg ger oss sanna och levande föreställningar om Gud. Sanningen om Gud och hans person ska inte formas av våra tankar, men av vad anden genom ordet uppenbarar om Gud. För ju mera vi lär känna sanningen om Gud, desto mera blir vi upprättade till ande, själ och kropp. Och Paulus säger att är evangeliet dolt, så är det för dem som går förlorade det dolt. Hur kan det vara? Ja, därför att den här världens Gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror, så att de kan inte se ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus. Men det ska vi se närmare på i nästa program. För nu är vår tid ute för den här gången. Och jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Hans barmhärtighet är var morgon ny. Och hans nåd är evigt densamma. Gud är god.